السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. Vi befinner oss nu i de bästa dagarna på hela året. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam sa att dessa 10 dagar av Dhul-Hijja är khayru ayyam ad-dunya, de bästa dagarna av ad-dunya. Dessa dagar är de dagarna där goda gärningar mångdubblas. Och alhamdulillah, att komma och be jamaa i moskén är en god gärning. Att lyssna på en föreläsning är en god gärning. Och vi hoppas att Allah azza wa jalla ska mångdubbla vår belöning för det som vi gör. Och vi kommer fortsätta med det som vi påbörjade i förra lektionen. Vi började läsa från den välsignade boken Bulugh al-Maram av al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Och vi valde att läsa hadither från Kitab al-Jami', det vill säga hadither som handlar om god karaktär, al-birr wal-husn al-khuluq och zuhud, dua och liknande vackra egenskaper. Och vi kommer idag bihawlillahi ta'ala att fortsätta läsa från dessa vackra hadither. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att gynna oss med den kunskapen som vi läser, och att vi blir från de som tar åt oss denna kunskap och implementerar den i vårt liv. Amin. Författaren säger i den andra hadithen i detta kapitel: An Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. حسير أبو هريرة رضي الله عنه أت رسول الله صلى الله عليه وسلم sa: kolla på dem som är lägre än er, och kolla inte på dem som är över er, för det kommer att hjälpa er att uppskatta Allahs ni'ma, Allahs gåvor över er. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och det har också berättats att han sa att om någon av er kollar på någon som är bättre än er i pengar, afdal alayhi fil mali wal khalq, i pengar och i utseende, så ska han då kolla på den som är sämre än honom i detta. Den här hadithen är en jätteviktig hadith. Och subhanallah, om vi muslimer skulle praktisera denna hadith, så skulle vi vara mycket lyckligare. För att jämförelse är en orsak till missnöje. När man jämför sig med andra så blir man missnöjd. Men om man istället kollar på de som har det sämre, så förstår man hur mycket gott som man har fått från Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi människor är så i vår natur. Vi kollar alltid på andra och vi jämför oss. Det är mänskligt. Du kör en bil, du ser någon som har en finare bil. Du bor i ett hus, du ser någon som har en finare hus. Du har en fru, någon har en finare fru. Du har en lön, någon har en högre lön. Är det inte så? Du har hälsa, någon har mer hälsa än dig. Du tränar, någon har bättre kondition, bättre kropp än dig. Och så är det. Att man kollar och jämför sig med andra. Och speciellt i den tiden vi lever i nu, där man ser hela världen på internet. Vad allt och alla har och vad de gör och vad de säger och vad de äger. Så att folk jämför sig väldigt mycket. Och många tyvärr blir deprimerade. Så jag har ingenting. Jag har inte lyckats. Alla har så mycket mer än mig. Men här lär oss profeten alaihi salatu wassalam att om vi kollar på någon som har det bättre än oss i världsliga saker, fi umur ad-dunya, det vill säga, som han sa här, khalq, personer kanske är vackrare än dig, då ska du minnas att det finns de som är mycket fulare än dig, om du nu tycker att du är ful. Du kanske kollar på de som har mera pengar än dig och du tänker, jag har ingenting. Kolla på de som har det sämre än dig. Är det inte så? Du kollar på din lilla lägenhet och tänker, men han bor i en villa. Jämför dig istället med killen som bor i en låda på gatan. Eller hur? Du kollar på din hälsa, tycker, han är friskare än mig. Tänker de som är jättesjuka, som ligger i respirator och som inte kan röra på sig. Du tänker på den ni'man Allah har gett dig med förstånd. Vissa människor har inte förstånd. Så om man istället för att jämföra sig med de som har det bättre börjar jämföra sig med de som har det sämre, så kommer man att bli tacksam för de gåvor som man har fått. Och det här nämner här ulema, att när man gör på det här sättet så leder det till tacksamhet. Och islam är en religion som kräver av oss att vi ska vara tacksamma. Allah azza wa jalla vill av oss att vi ska vara tacksamma. För Allah har gett oss så mycket gott. Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Wa ataakum min kulli ma sa'altumu." Allah har givit er från allt ni kan önska er. Allah säger också: "Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha." Om ni räknar Allahs gåvor kommer ni inte kunna precisera dem, deras antal. De är så otroligt många. "Wa kana fadlullahi 'alayki 'azima." Allah säger till profeten Muhammad alayhi salatu wassalam, och det är också till oss alla, att Allahs nåd över dig är stor, den är enorm. Wallahi, jag har fått så mycket gott av Allah subhanahu wa ta'ala. Vi kan inte ens räkna det goda vi har fått av Allah. Och vi måste vara tacksamma. Och vad händer om vi är tacksamma? Al-ulama säger att shukr jalibatu ni'am wa muthbituha, yani att shukr, tacksamhet, gör att du får mera gott av Allah. Och att det goda du har kommer att bestå. Och otacksamhet gör att det goda du har fått av Allah kommer att försvinna. Vad är beviset på det? Allah säger: "Wa ita'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum." Eran herre ropade ut, sa till folket att om ni är tacksamma kommer jag att öka er. Så är man tacksam får man mera av Allah. Och det goda du har kommer att bestå. Allah ger baraka. Det kommer att stanna kvar hos dig. Så säg hela tiden alhamdulillah, shukrullah. Och var tacksam i hjärtat över allting gott du har fått. Så här är första nyttan man får av hadithen. Den som inte uppskattar det goda han har fått och hela tiden tycker att han är sämre än andra, lägre än andra, att Allah inte givit honom tillräckligt, kommer inte vara tacksam, eller hur? Så här har vi första, yani vad kan man säga, resultatet av att praktisera denna hadith, att du är tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala, vilket är en skyldighet. Den andra nyttan vi får ut av denna hadith är att man är yani tatma'innun nafs, att du blir nöjd. Istället för att vara otacksam och tänka att andra har mer än mig, och du ser på dem som har det sämre än dig. Du, som handlar om folk bor på gatan, eller hur? Folk äter från sopor. Vissa har inte ens mat. Vissa dricker vatten som är som lera, eller hur? Ja? Folk har ingenting. Jag tänker, subhanallah, Allah har gett mig så mycket khair, eller hur? Jag bor i en lägenhet, mashallah. Jag har mat i kylskåpet. Har vi inte alla mat i kylskåpet? Har du inte mat i kylskåpet? Vi ibland, subhanallah, wala jag skäms, ibland vi har, jag tänker, jag har för mycket mat i kylskåpet. Det får inte plats när du går och handlar. Subhanallah. Och vi har muslimer som äter från soporna. Så, Allah, jag var tacksam. Ushkurullah subhanahu wa ta'ala. Vissa av sahaba hade inte ens mat, eller hur? De åt blad ibland. De åt gamla dadlar. Abu Huraira ramlade, svimmade för han inte hade mat att äta. Så alhamdulillah, Allah har gett oss så mycket gott. Är det inte så? Så var tacksam till Allah. Allah har gett dig hälsa, afi. Allah subhanahu wa ta'ala har gett dig islam. Kolla hur många som är vilse. Är inte majoriteten av folk borta från islam? Den största gåvan Allah har gett dig islam. Skulle du inte vara tacksam? Och alla, jag bryr mig inte om han har Ferrari, han tjänar miljoner varje timme när han spelar sin fotboll. Jag bryr mig inte. Han har inte islam, jag har islam. Wallahi, jag är bättre än honom. Jag är rikare än honom. Är det inte så? Kommer hans fotboll hjälpa honom på domedagen? Kommer hans Ferrari att köra honom till paradiset? Nej, wallahi. Utan det är islam som är det viktigaste. Så alhamdulillah, var tacksam, du har fått den här gåvan. Allah har gjort det till en person som lyder honom, som gör sina fem salah, som inte gör stora synder. Är det inte en ni'ma? Finns det inte muslimer här i den här staden som säger vi muslimer som gör inte salat, som tar knark, som dricker alkohol, som har flickvän, som går på disco? Finns det inte? Det finns. Du är inte från dem, du sitter här i moskén, alhamdulillah. Eller hur? Var tacksam, subhanallah, så mycket gott vi har fått av Allah. Och har man förstått det här, då är man tacksam och då får man al-qana'a. Och det är en jätteviktig egenskap i islam. Att man är nöjd med de gåvor Allah har gett den. Det heter på arabiska al-qana'a. Att man är yani, nöjd med det goda man har. Och det här är som profeten Muhammed alaihi salatu wassalam sa, den sanna rikedomen. Warda bima qassam Allahu lak takun aghna an-nas. Han sa en sahih hadith, var nöjd med det Allah har givit dig och du kommer vara den rikaste av människor. Och han sa i andra hadithen, laysa al-ghina an kathrat al-arad, innama al-ghina ghina'un nafs. Han sa, rikedom är inte att äga mycket saker, utan rikedom är att vara rik i hjärtat. Och det kallas för al-qana'a. Och har man al-qana'a så har du itminan i livet, du är nöjd. Den som inte är nöjd är otacksam, girig, och han ser bara fattigdom framför sig. وَلَا يَرَا بَيْنَا إِدَيْهِ إِلَّا الْفَقْرِ, som profeten sa alaihi sallam. Han ser bara fattigdom framför sig. لَا يَشْبَعْ عَبَدًا. Han blir aldrig mätt av dunia. Subhanallah. Och Allah skydda oss. Och han straffar sig själv med vad? Att han kommer att kanske hamna i al-hasad. Att han börjar avundas andra människor. Han börjar avundas killen med fina bilen. Killen med fina, den vackra frun. Killen med högre lön än honom och så vidare. För han är inte nöjd med det han har. Men om han istället vet att det här är qadar Allah, Allahs nasib som han har fått av Allah subhanahu wa ta'ala, och han är nöjd och han vet att vad han har fått är bättre för honom, han säger alhamdulillah ala kulli hal. Han kommer vara nöjd, han kommer vara glad. En fråga. Profeten Muhammad alaihi salatu wassalam, hade han mycket av dunia? Hade han mycket guld, silver? Hade han många hästar? Hade han många stort slott? Han hade inte lön. Han levde simpel. Var han lycklig eller olycklig? Ja? Han var wallahi sahaba sa lyckligaste människa. Ja? Men han hade inte dunia. Varför? Vad sa han till Umar radiallahu anhu? Han sa, det här är för dem. Dunia är för dem. När Umar radiallahu anhu kommer in till honom och han ligger på, profeten Ali som ligger på palmblad. Huset är tomt. Det finns ingenting nästan. Han ligger på en matta av palmblad som lämnar märken på kroppen. Umar börjar gråta. Han säger, ja Rasulullah, kolla på Faris, kolla på europeerna, deras konungar. De sitter på siden, silken, guld. Och du är Allahs bästa skapelse. Och då så sa han, Ibn al-Khattab, är du inte nöjd med att de får dunia och vi får akhira? Ja? Det här är deras påskyndade belöning och vi får vad som finns hos Allah. Alhamdulillah. Så att muslimen är nöjd. Han säger alhamdulillah ala kulli hal. Och man ska absolut inte vara otacksam för det som man har fått. Nah. Vi går vidare till nästa hadith. Och afan, en till faida. Återigen hadithen. Profeten Muhammad alaihi salatu wassalam, han sa, om du ser en person som har det bättre än dig, kolla istället på den som har det sämre än dig. För det kommer att få dig att uppskatta Allahs gåvor. Vi sa i början att det här är i dunia frågor, materiella saker. Men när det kommer till religionen, yani ibada, dyrkan, och du kollar på en person som har mera än dig, yani han är alltid i moskén, han vill sina fem salar i moskén, han memorerar Koranen, han memorerar hadither, han gör mycket dhikr, han studerar islamisk kunskap, han gör mycket sadaqa. Hur ska du då göra när du kollar på honom? Ska du kolla på den som har mindre än honom? Nej. Du ska kolla på honom och säga, jag ska vara bättre än honom. Men honom ska du tävla med. Hänger ni med? Så att hadithen handlar inte om religiösa saker. Det handlar om dunia saker. När det kommer till religionen, då ska man ha den här tävlingsandan. Du ser någon som är bra, försök bli bättre. Önska det han har och ännu mer. Okej? Okay? Så hadithen handlar inte om detta, utan den handlar om yani dunia saker. Och också en annan faida. Om du ser en person som är mubtala, en person som har det svårt, så har Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lärt oss att vi ska säga alhamdulillahi alladhi afana mimma ibtala bihi ghayruhu wa faddalani ala kathirin mimman faddala tafdila, aw kama qala. Den här duan, att om du ser en person som har det svårt, så säg alhamdulillah som skyddade mig från det han har fått och gjorde mig högre eller bättre, eller gav mig en grad över hans situation. Om man säger den duan, så sa profeten al-Islam, du kommer aldrig någonsin bli prövad av den motgången han har. Så du ser en person som är blind, du ser en person som är handikappad och så vidare, så alhamdulillah, yani den här duan, att Allah inte gjorde mig som honom. Inte så att han hör, då blir han ledsen. Och så alhamdulillah, så att man hela tiden påminner sig själv om de ni'ma man har fått från Allah subhanahu wa ta'ala. Nästa hadith berättas från en Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhuma. Där han säger att jag frågade Rasulullah alayhi salatu wassalam om al-birr wal-ithm, fromhet och synd. Och han sa al-birr husnul khuluq, fromhet är god karaktär, wal-ithmu ma haka fi sadrika wa karihta yattala alayhi an-nas. Och synd är vad som känns fel i ditt bröst och vad du ogillar att folk ska veta. Ja. Här så frågar Nawas ibn Sam'an Rasulullah alayhi salatu wassalam om dessa två saker, al-birru wal-ithm. Birr på arabiska betyder flera saker. Det betyder oftast att vara god och vänlig mot någon. Som du säger på arabiska, birru al-walidain. Ni har säkert hört ordet. Att vara god mot sina föräldrar. Att vara snäll och god mot någon heter på arabiska al-birr. Okay? Birr kan också betyda yani fromhet, al-taqwa. Ad-din kullu. Det kan också betyda hela religionen. Som Allah azza wa jalla nämner, "Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq al-haram." Att den versen handlar om "Walakin al-birra man amana billahi", utan birr är att tro på Allah, hans änglar, hans böcker och domedagen och så vidare. Så birr kan betyda yani omfatta hela religionen. Och al-ithm är synd, alltså motsatsen till fromhet. Och här så sa profeten alaihi salatu wassalam att al-birr husnul khuluq. Birr är god karaktär. Eller god karaktär är birr. Och då säger ulema här två förklaringar. Awwal anna husnul khuluq jami'u li jami' anwa' al-birr. En tolkning är att husnul khuluq, god karaktär, omfattas av all form av fromhet, eller all form av godhet, birr. Taib. Och då säger man så här, al-birru husnul khuluq. Vi sa birr betyder att lyda Allah, att vara god och yani dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Birr är god karaktär. Husnul khuluq. Då säger ulema att husnul khuluq här betyder din akhlaq med Allah och din akhlaq med dina medmänniskor. Hur du ska vara gentemot Allah. Du ska tro på honom. Du ska särskilja honom i tawhid, i dyrkan. Du ska frukta honom, älska honom, hoppas på honom. Och så vidare. Allt det här är din akhlaq med Allah. Och sen har vi din akhlaq med dina medmänniskor. Och där, mashallah, finns det mycket att prata om. Att ha god karaktär mot sina medmänniskor. Så att det omfattar egentligen hela religionen. Ett väldigt omfattande ord. Det är som att man säger, andra hadithen, al-hajj och arafa. Att stå i Arafa är att göra hajj. Att stå i Arafa nästa torsdag inshallah är att göra hajj. Taib, när man gör hajj, räcker det med att man står i Arafa? Eller måste man göra mera saker? Man måste göra mera saker. Men vad menas då med hajj, al-hajj och Arafa? Det menas med att den viktigaste yani dyrkan i hajj är att stå i Arafa. Hänger ni med? Så man begränsar hajj till att stå i Arafa betyder att det är den viktigaste aspekten av hajj. Och samma sak här, al-birru husnul khuluq. Att den viktigaste aspekten av fromhet är den goda karaktären. Och då så sa vi mellan dig och mellan Allah subhanahu wa ta'ala och mellan dina medmänniskor. Ja. Och sen så sa vi att al-birr också då kan betyda alla andra former av dyrkan. Qala Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, lafdatu aw lafdul birr إذا أطلق تناول جميع ما أمر الله به. شيخ الإسلام ابن تيمية sa, om man säger birr så omfattar det allting som Allah har påbjudit. Om man säger ordet birr så omfattar det allting som Allah har påbjudit. Yani hela islam. Okej? Okay. Så här lär vi oss vikten av god karaktär. Husnul khuluq. Husnul khuluq. Och husnul khuluq har många definitioner, god karaktär. Här nämns till exempel en vacker beskrivning av Abdullah ibn Mubarak som sa huwa talaqatul wajh wa badlul ma'ruf wa kafful adha. God karaktär är ett leende, wa badlul ma'ruf att göra gott mot folk, wa kafful adha och att yani inte skada folk, hålla tillbaka. Vad kan man säga, dåliga gärningar, handlingar mot sina medmänniskor. Väldigt enkelt. Alhamdulillah, god karaktär är ma'ruf i islam. Det omfattar allting. Att vara modig, shuja', att vara karim, att vara generös, att vara sadiq, att vara ärlig, att vara hjälpsam, att ställa upp. Och alla dessa aspekter faller in under god karaktär. Så det här är god karaktär. Och sen så sa Rasulullah alayhi salatu wassalam, wal ithmu, och synd, ma haka fi nafsik, är vad som känns fel i ditt bröst. Och du ogillar att folk ska se. Två beskrivningar. För det första, al ithmu, synd i islam. Om vi vet att det står i Koranen och sunnan att någonting är haram, då egentligen spelar det ingen roll vad du känner. Ja. Och när profeten al-islam säger att al-ithmu är det som känns fel i ditt bröst, så menar han ahlul iman, folket av iman. För det finns syndare, han syndar och han säger att den här synden känns inte fel. Han röker och säger att den känns bra. Det är inte haram, det är halal, jag känner ingenting fel. Nej, då har han missförstått hadith. För har vi bevis på att det är haram att röka, vilket finns, då spelar det ingen roll vad du känner. Hänger ni med? Utan hadithen handlar om al-mu'min, han som är bra muslim, som inte riktigt vet någonting. Han ska gå, han ska äta någonting, han ska göra någonting, han ska ta ett arbete. Och han inte riktigt vet, är det halal, är det haram, men det känns fel. Det känns fel i hjärtat. Då är det bättre att lämna det. Hänger ni med? Och du ogillar att folk ska veta. Den andra saken. Och folk här betyder de religiösa människorna och folket av kunskap. Om någonting är så dåligt att du inte vill att andra ska se det, då är det ingenting bra. Hänger du med? Om någonting känns fel och du inte vill att folk ska få reda på det, då är det bättre att lämna det. Och det kanske inte betyder att det är haram. Det kan vara från en wara, från försiktighet att lämna det. Du säger, jag vill inte. Men du säger inte till andra att det är haram, bara för att du känner att det är fel. Tills du har ett bevis. Hänger du med? Jag kan ta ett exempel. Någon, han säger, jag äter inte svensk kyckling till exempel. Han säger, det känns inte rätt. Ja? Den är, jag vet inte om den är halal, haram, hur den sagt. Det känns inte rätt. Och jag skäms att någon ska se mig sitta och äta svensk kyckling. Okej? Okay? Du behöver inte äta. Låt bli att äta om du känner dig obekväm, eller hur? Da'ma yuribuk illa ma la yuribuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, lämna det du tvivlar på och gör det som du inte tvivlar på. Men ska du gå och säga till andra, det är haram att äta svensk kyckling. Allah, du får vara försiktig där. Han kanske säger nej. De är ahlul kitab, de är kristna. Jag vet, de som jobbar på fabriken, det är muslimer till exempel. Hänger du med? Så att man får vara försiktig ibland. Om någonting är haram, khalas, du kan säga det. Men om du är osäker, du kan låta bli. Men tvinga inte på andra. Okej? Okay? Och det finns ett tillägg också, en annan hadith. Wa in aftakal muftun. Alltså, al-ithm, synd är det som känns fel. Och du ogillar att folk ska se. Även om folk ger fatwa att det är halal. För ibland det kan hända. Och det händer nu i Sverige. De säger, det finns fatwa att du får köpa hus med ränta. Har ni hört den här fatwa? Alhamdulillah. Måla skydda. Ja, det finns folk som säger. De säger vi bor i Europa. Det är varora, det måste. Okej. Det känns fel, eller hur? Ja, det känns fel. Skulle du säga till folk, jag har köpt ett hus med ränta. Du skäms, eller hur? Men det finns en fatwa. Ja. Och fatwan är fel. Förstår ni? Inte alla fatwa är rätt, eller hur? Och så är det. En alim han säger haram och en han säger halal. Kan båda ha rätt? Det finns inte en fråga i islam där en sak är halal och en sak är haram. Det kan bara vara halal eller haram, eller hur? Så någon har fel. Och den som har fel får man inte följa. Och vad gör man om ulma har ikhtilaf? Vad går vi tillbaka till? Bevisen. Och vad säger Allah om ränta i Koranen? Halal eller haram? Haram, khalas. Då är det khalas. Qudiyal amr, det är avgjort. Men ibland folk köper det här. De gör haram, det finns fatwa. Du är hård, du är extrem. Eller det känns fel, det går mot islam. Det spelar ingen roll om det finns en fatwa. Utan fatwa måste bygga på Koranen och sunna. Hänger ni med? Nej. No. Vi går vidare till nästa hadith som berättas från Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Idha kuntum thalathatan fala yatanaja ithnani dun al-akhar hatta takhtalitu bin-nas min ajli anna dhalika yuhzinuhu." Muttafaqun alayh. Han säger Rasulullah alaihi salatu wassalam: "Om ni är tre personer, en grupp av tre personer, så får två personer inte prata privat, alltså utan den tredje, för det kommer att göra honom ledsen. Ni får inte prata enskilt tills ni blandar er med mera, för det gör honom ledsen." Ja. I den här hadithen lär vi oss en adab, en etik och en moral som muslimen ska ha. Och det är att om vi är tre stycken, jag och två kompisar, så får jag och min kompis inte börja viska. Tanaja betyder viska. Och han sitter och kollar på oss, men vad säger de för någonting? Varför? För det gör honom ledsen. Och då säger ulema två saker. Ett, han kanske tänker, jag är inte värdig den diskussionen de har. De pratar om någonting som jag inte ens är värd att vara delaktig i. Jenny, de tycker jag är värdelös. Är det schysst? Nej. Ännu värre, han tänker, de snackar skit om mig. Ja, varför viskar de annars? Och då tänker han dåligt. Och det är också fel. De kanske inte gör det, men han kan tänka så. Och därför är det inte tillåtet att två personer pratar i hemlighet så att en tredje inte hör. Och det kan vara att viska. Och det kan idag vara att tala på ett annat språk också. Ja, det är haram. Det är inte tillåtet. Hänger du med? Till exempel, du kan inte bosniska. Jag pratar bosniska med min bror. Så du förstår inte vad vi säger. Det är fel. Hänger du med? Men vissa ulema lämnar det tillåtet om jag frågar dig om tillstånd. Ja, vi ska prata om någonting privat. Säg, broder, går det bra? Vi ska bara prata om en liten sak. Och du säger det, okej. Okay. Då är det lugnt. Taib. En annan sak. I hadithen nämndes tre. Okej? Okay? Och sen har det nämnts i vissa hadither eller från sahaba. Om man är fyra, det är lugnt. För då kan jag och min kompis prata. Och de två kan prata. Okej? Okay? Men samma bestämmelse gäller om de är flera. Om vi är 10 stycken. Och 9 stycken säger vi ska prata privat. Du får inte vara med. Det är samma sak. Eller om vi är 4 och 3 säger vi ska prata privat, du får inte vara med. Det är samma sak. Men om det är 2 och sen det är 2 som kan prata med varandra, det är lugnt. Okej? Okay? Och hadithen handlar också om vi är 3 så ska vi inte börja prata privat medans den tredje är med. Men om jag och min kompis pratar privat, vi är 2 och sen kommer du in. Hadithen handlar inte om det. Vi har redan börjat prata. Och där så sa profeten till alaihissalatu wassalam: om två pratar om någonting så ska en tredje person inte komma utan att fråga om tillåtelse. Genom, vi sitter och pratar om någonting och du kommer och vill hälsa, du vill sätta dig med oss. Säg, går det bra att jag sätter mig? För vi pratar om någonting. Då kan vi säga nej, det är privat. Hänger du med? Men om vi är 3 så ska 2 inte påbörja en hemlig konversation. Hänger ni med? Taib. Och den här hadithen bevisar på hur vår sharia, hur vår religion uppmanar oss till att alltid göra våra bröder glada. Och att inte göra någon muslim ledsen. Eller hur? Man ska aldrig göra en muslim ledsen. Även du kanske sitter och pratar om någonting som det har ingenting med honom att göra. Men det kan leda till att han får misstankar, han blir ledsen, han känner sig utanför. Khalas, då är det inte tillåtet. Så alhamdulillah, islam är en religion som kallar till en ukhuwa, till brödraskap. Ja. Vi går vidare till nästa hadith som berättas från Ibn Umar radiyallahu anhuma, där han säger att Rasulullah alaihi salatu wassalam sa: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه. Här säger Rasulullah alayhi salatu wassalam att ingen person, ingen man får be någon annan man att ställa sig upp från sin plats för att sen ta hans plats. Men ni ska istället lämna plats och göra utrymme för varandra. Ja. Den här hadithen lär vi oss att det inte är tillåtet att ta någon annans plats. Alltså be en person ställa sig upp för att ta hans plats. Det här är inte tillåtet. Och då säger ulama att den här hadithen är generell. Det kan handla om till exempel moskén. Låt oss säga här, imamen ber här, eller hur? Om vi har en gammal man, det händer ibland. Han säger, min plats är bakom imamen. Han säger, det är min plats. Okej? Okay? Och sen de har gjort iqama, eller de, och han kommer sent. Och någon sitter där. Han kan inte komma och säga, det här är min plats, stå upp. Varför? Lenn al-haqq li man sabaq. En generell princip i islam. Att den som hinner först har mest rätt. Den som hinner först har mest rätt till en plats. Okej? Okay? Samma sak, ulema säger tijara. Låt oss säga att man får stå och sälja utanför moskén. Det finns 2-3 platser. En plats kvar. Och en person kommer dit, han tar platsen. Och den är allmän plats, det är inte hans plats. Men han brukar stå där. Men den här veckan han kommer sent liksom. Men den är öppen för alla. Då kan han inte säga, brorsan, gå bort, det här är min plats. Du kommer sent, skyll dig själv. Hänger du med? Taib. Men om det är en persons plats, då är det tillåtet. Och det här är väldigt sällan. Men att det finns en speciell plats. Och då säger ulema till exempel, har ni sett i Mekka, Medina, det sitter ulema vid varje pelare eller vid pelarna och lär ut islam till exempel. Och ibland de har stolar. Taib. Och den här stolen tillhör den här sheikhen. Han har till och med ett schema, det står vilken tid. Och det är hans stol, han har suttit där i 20 år, mashallah. Om någon efter salah, han kommer och sätter sig där på stolen, sheikhens stol. Och så kommer eleverna och sheikhen kommer. Han säger, nej, jag satt här först. Det funkar inte. Afwan, det här är sheikhens stol. Du får respektera, du får gå bort. Eller hur? Det är ma'kul, yani. Eller om personen inte har rätt att sitta. Och då säger ulema till exempel, det kommer en person in i moskén, han äter jättemycket lök och vitlök innan han går in i moskén. Uff, det bara stinker. Och han sätter sig här. Får du säga till honom, ställ dig upp och gå ut. Får du det? Ja, du får det. Han får inte komma in i moskén. Det är haram, han stör folk i moskén. Så ställ dig upp, gå ut. Men det är väldigt udda gärna i frågor. Eller hon säger, om det är till exempel vi ska be nu, och en syster kommer och sätter sig här, första raden. Hon säger, jag ska be med killarna idag. Får vi se att henne ställde upp? Det är ju klart vi får. Ställde upp och gå en be bakom. Tillsammans med kvinnorna. Okay? Men det är väldigt udda i situationen. Men den generella principen är att man inte får ta någon annans plats. Okay? Men finns vissa undantag också. Profeten Muhammad alayhi salatu wassalam, han sa, man qama min majlisihi thumma raja'a ilayhi fahuwa ahqqu bih. Att om en person ställer sig upp, går iväg och kommer tillbaka till sin plats, så har han mest rätt till den platsen. Yani, nu till exempel, någon vill be Maghrib. Han vill be på första raden. Och han sitter nu och läser Koranen och han väntar på salat. Men sen behöver han gå och göra wudu. Han sitter en timme och väntar på salat. Han vill gå och göra wudu, 2 minuter och komma tillbaka. Men när han kommer tillbaka har någon tagit hans plats. Får han då säga, ursäkta, det här är min plats? Ja, det får han. Men då säger ulema, det är bra att han markerar. Att han lägger en liten matta. Han lägger den här koranstället till exempel. Så att folk ser att den här platsen är bokad. Eller han lägger sina nycklar. Eller han säger till någon, kan du vakta min plats? Och så vidare. Men om han inte gör det och han har suttit där. Och han kommer tillbaka, då har han mest rätt till den här platsen. Okej? Okay? Ja. Och sen finns det också en annan fråga. Man får inte be någon ställa sig upp för att ta hans plats. Det här är inte tillåtet enligt hadithen. Att ställ dig upp. Du får inte sitta här. Sätt dig där bak. Det är inte tillåtet i islam. Men tvärtom då. Om en person sitter här. Och någon kommer. Och han ställer sig upp och säger, varsågod, ta min plats. Tvärtom. Inte att man ber honom ställa sig upp, utan han själv ställer sig upp och säger ta min plats. Är det tillåtet? Nej, det är tillåtet. Det är tillåtet. Inshallah, det finns inget fel i detta. Okej? Okay. Vi kommer till det. Men vi kan ta ett exempel som en sheikh nämnde. Du sitter här, första raden, och din pappa kommer. Ja, han kommer sent. Ska du lämna din plats till honom? Du kan göra det. Ja, med respekt. Du säger att jag respekterar min pappa. Det går före belöningen av att be första raden till exempel. Hänger du med? Min pappa kan bli arg, han kan bli ledsen, bli sviken. Och det är inte bra, så jag ställer mig upp och han får min plats. Eller hur? Men ulema nämner en punkt här, och det är det som kallas för al-ithar bil-qurab makruh. Att man ger bort goda gärningar i någonting makruh. Att du står här i första raden och jag kommer sent. Och du säger, Abdullah, du tar min plats. Så går du bak. Det här är makruh. För att du ska tävla i att ta de bästa platserna. Hänger du med? Spelar ingen roll vem det är. Tävla med att ta den här platsen. Okej? Okay? Så att det där är makruh. Det ska man inte göra. Ge upp någonting bra och ge till någon annan. Förutom vi sa om det är maslaha, det är pappa, och det kan leda till problem och konflikter om du inte gör det. Hänger du med? En annan fråga, om det finns en plats ledig och båda kommer exakt samtidigt. Vem har mest rätt till platsen? Ej, ahsant. Ulema säger al-qura. Då får du lotta. Du gör lottning. Kanske den här kashin-boomer heter det. Eller någon, ja, någonting. Eller. Man lottar om det blir en konflikt. Men det blir oftast vilja säga varsågod talen. Men det ska egentligen inte vara så. Det ska vara nej, jag vill ha den. Båda ska säga jag vill ha den. Inte ge upp den. Och då får man lotta om platsen. Okej, okay. Islamiskt. Nej. Men den här färgen är också bra för att, ni vet i Sverige, det här med att man åker buss och att man ställer sig upp för någon gammal person. Är det tillåtet eller inte tillåtet? Det är tillåtet, alhamdulillah. Nej. Och man förstår också av att om du sitter till exempel på en handikappplats i bussen och du är frisk och det kommer en handikappad person, har han rätt att säga till dig ställ dig upp? Ja, det har han, för den platsen är avsedd för honom och inte för dig. Hänger ni med? Men hadithen då generellt, du får inte säga till någon ställ dig upp, det här är min plats. Utan vad ska vi göra? Profeten Muhammad alaihissalam, han sa tafassahu wa tawassahu. Utan ge utrymme och ge plats. Ge utrymme och ge plats till varandra. Alhamdulillah, nu finns det mycket plats här, men till exempel ibland det är trångt. Och någon kommer in, då får vi gärna flytta på så att han också får plats att sitta. Hänger ni med? Det här är den islamiska etiken, att man delar med sig. Inshallah. Men det är också från islamisk etik att den som kommer sent sätter sig bak. Han går inte och ska sitta längst fram och gå över folk och stampa dem på axlarna. Nej. Utan han sätter sig där det finns en plats. Och om det inte finns utrymme, då ger honom utrymme. Som det har nämnts i den här hadithen. Ja. Ahsant, ahsant. Ahsant, ahsant. Den här frågan har ulema talat om. Får man paxa en plats i moskén? Nej, det får man inte. Ulema säger det här är fel. Att, som du sa till exempel, han sitter första raden fajr. Och sen han lägger sin imama och så går han hem, äter frukost och sover. Och kommer tillbaka till dhuhr. Och tycker att det här är hans plats. Lä. Det är inte tillåtet. Utan det som ulema har sagt, att han verkligen sitter där. Han sitter där och han går iväg snabbt på ett ärende. Han går iväg snabbt för att göra wudu. Att kanske han vill prata i telefonen utanför moskén 2 minuter. Han vill inte störa folk. Ja, nej, han är ursäktad. Men det här med att boka, paxa en plats, det är inte bra. Det får man inte göra. Och då tar man bort de här sakerna. Han har inte rätt till den platsen. Hänger du med? Om det inte är att han kommer ut och kommer tillbaka snabbt. Okay. För att varför? Den generella principen al-haqqu liman sabaq. Att den som kommer först, han har mest rätt. Okay. Vi tar med en till hadith innan vi avrundar för idag, inshallah ta'ala. Hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, om någon av er äter en mat så ska han inte torka sina fingrar tills han slickat på dem eller någon annan slickat dem. Och den hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och det lades till i en annan riwaya. Innakum la tadruna fi ayyi al-baraka. För ni vet inte var det finns baraka. Rasulullah alaihissalam från hans sunna var att han brukade äta med tre fingrar. De här tre fingrarna. Okej? Okay? Så att det är det som är sunna. Och han rådde oss här till att om vi äter och maten är, vad kan man säga, den har vätska. Någon form av vätska, då kan det fastna på fingrarna. Så att om man har till exempel ris på fingrarna, om man har ätit färdigt, så kasta det inte, torka inte av det, utan ät upp den maten som finns på fingrarna. Du eller någon annan. Och vad menas med att du eller någon annan ska slicka på fingrarna? Då säger ulema, någon annan betyder här till exempel din fru. Eller du slickar på dina barns fingrar eller någonting sånt. Yani någonting sånt. Och det här nämner Ibn Uthaymin. Yani, det är adi, yani. Det är ingenting fel med det. Inte att du gör det på en främmande man eller ja, din kompis. Det är kanske lite ofräscht. Okay? Och det är en rekommendation, det är inte ett måste. Okay? Varför? Då ser ulema här, det är ödmjukhet. Tawadu. Vi är inte högmodiga. Vi slösar inte. Och det är samma sak som hadithen, om ni tappar mat, lämna den inte till shaitan. Ta upp den, borsta av den och ät den. Okej? Okay? Ta upp den, borsta av den och ät den. Och då ser ulema, om det inte går att äta den, det ramlar på någonting, najis, äckligt, bakterier, ge den till djur. Så att du inte lämnar den till shaitan. Och där lämnar Imam Nawawi. Okej? Okay? Men här, om du har ätit med tre fingrar, torka inte av dem, tvätta dem inte tills du har slickat dem. Eller ätit det som finns på fingrarna. Och det är om maten har vätska. Om det är torr mat, du åt en brödbit, det fastnar inte på fingrarna. Då slickar man inte på fingrarna. Varför? Al-hikma är ödmjukhet och man vet inte heller vart barakan finns i maten. Välsignelsen. Och baraka betyder ziyada och nama. Att någonting är eller mycket khair. Den maten som gör dig mätt och ger dig mest nytta kanske är den här sista maten på fingrarna. Så ät upp den. Okay? Så den här hadith bevisar då den här sunnan. Och också en annan faida som Ibn Qayyim nämner. Att profeten a.s. brukade äta med tre fingrar. Så att man inte äter för mycket. Yani rahatun li alat al-ta'am wal-ma'da. Fala yashba illa ba'da tul. Att om en person äter med handen så här, han tar upp hela handen och bara glupskar i sig maten. Det är inte bra för maten och de du äter med. Du äter för snabbt. Och det är inte heller bra för din mage. Ja? Men när du äter tre fingrar, det är sakta. Och magen hinner anpassa sig. Hinner känna av att den är hungrig eller mätt. Den har fått tillräckligt. Hänger ni med? Och också de säger en färg där med att äta med fingrarna. Att om maten är för varm för fingrarna, då är den för varm för munnen och magen, eller hur? Så att det är också en fajda att äta med fingrarna. Men är det halal att äta med bestick? Är det? Har vi ijma eller? Accent. Om det inte är guld eller silver. Nej, men det är halal att äta med bestick. Det är ingenting fel med det. Och speciellt om maten är soppa eller liknande. Det går inte att äta med fingrarna. Så det är ingenting fel med att äta med bestick. Alhamdulillah, det är halal i islam. Men profeten Muhammad alaihi salam på hans tid kanske inte fanns mycket bestick och liknande och man åt tillsammans. Då brukade man äta med fingrarna, så det finns ingenting fel i detta. Nam. Och vi avrundar där för idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Jag vill också påminna om kort. Det är de tio första dagarna av Dhul-Hijja. Passa på att göra mycket goda gärningar. Fasta, gör dhikr, läs Koran, hjälp folk. Belöningen mångdubblas, som ulema har sagt. Och fasta inshallah yom al-arafa. Vilken dag är arafa? Torsdag. Vad får man för belöning? Så man blir förlåten för två års synder. Och också då Eid-dagen på fredag inshallah och ta'ala. Och ni vet bestämmelsen. Om man har bett Eid behöver man inte be Jumma. Men det är bra att be båda. Och sen också om man har möjligheten efter Eid att slakta korban, att offra ett lamm eller ko eller kamel, så är det också khair, mashallah. Det finns mycket khair i detta. Så ta vara på de här 10 dagarna. Jazakumullah khairan, och vi ses inshallah nästa lektion. Och jag tror nästa söndag är det ingen lektion på grund av att det är Eid. Eid är 3 dagar. Okej? Okay? Så Ali? Otla. Inshallah, det är ledigt.
förklara att du måste göra det själv. Det var väldigt brett, jag försökte läsa men jag blev inte liksom.
Ja. Det finns, brodern frågar om man får göra korban, man får slakta genom en organisation. De fetvor du har läst, de är oftast riktade till folket i Saudiarabien, till exempel. Det är Bin Baz och Thaymin och Fauzan och så vidare. Och det är fel. Du bor i Saudiarabien, du ska inte skicka pengar någon annanstans. Du ska slakta där, själv, äta från köttet. Det här är det som är sunna. Hänger du med? Men om du inte kan slakta, som vi i Sverige till exempel. Om du inte kan slakta, då får du skicka. Och det kallas vi el-wakala. Att till exempel nu vi har en broder, han skickar till Somalia. Okej, okay, det är, jag vet inte, $100 eller någonting han skickar. De slaktar och de ger köttet till fattiga. Det är okej, okay, det är bil-wakal. Och det enda negativa att du missar en sunnan av att äta från kött. Men det är halal. Och jag tror det finns fatwa från Ibn Baz att det är tillåtet. Hänger du med? Men som vi sa, om vi har möjlighet att slakta, då ska vi slakta. Okej? Okay. Har man inte möjligheten så kan man skicka utomlands. Och vad vissa gör också att de, en kompis till mig här, de slaktar utomlands och hämtar köttet i Sverige.
Sen delar de.
Ja. Att du till exempel ger han 2000 spänn, han slaktar ett lamm åt dig i ditt namn och du får köttet 2 dagar efter id. Det funkar också. Eller som vi sa, att du skickar till ditt land och man kör de slaktade.
Så. Men ifall det är så att det finns plats och alltså brödet,
det är tillåtet.
Det är tillåtet.
Ja, det är tillåtet, det är förbjudet i ett khattab riqab om det inte finns plats att tränga sig och så vidare. Men om det är fullt där bak och det finns plats här fram, då får man gå över folk, förstår du? Men finns det plats där bak, du sitter där bak. Och det är också imamens ansvar att säga till folk om han ser att det finns plats, han säger kom fram. Hänger du med? Men det här ijlis faqad adayt, profeten Ali som han sa till mannen, sitt du har stört folk. Han som gick över folks axlar. Så det är inte tillåtet. Om man då bara vill sitta fram liksom. Då får man acceptera läget, du kommer sent, sitt bak. Amen. Araz. Alltså på krita. Slaktaren säger att slaktaren inte betalar sen. Det funkar. Det är en skuld. Det är en skuld och då måste den betalas. Du kan inte säga sen om jag vill inte. För han har lagt ut pengar åt dig. Det är ett lån. Det kanske var hans lamm. Han säger betala sen. Det går bra. Och till och med Imam Ahmed var på åsikten att korban är så viktigt att du till och med ska låna pengar för att göra det. Om du inte har pengar. Och vissa ulema som Abu Hanifa, de säger det är wajib att slakta id. Abu Hanifa, vissa malikia och Imam Ahmed i en riwaya, de säger det är wajib att slakta på id. Medan jumhur, majoriteten ulema säger att det är mustahab. Det är mustahab. Och yukrah karahatan shadida tarku. Och det är starkt ogillat att inte slakta på id. Förstår du? Så att det är en stark sunna att göra på id. Wallah alam. Om man har möjlighet. Hayakumullah. Vi ses inshallah till nästa lektion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.